Okej, jag tänkte visa min väska. Men den är liksom krämvit.
Jag älskar att den har en stadig form.
Ja.
Sjukt snygg.
Jag kan verkligen rekommendera.
Influencers är en titel så ofattbart mycket i tiden.
Vi ska i alla fall åka och lämna in Ferrarin för försäljning. Och sen tänkte jag att vi skulle kolla på alternativ till nästa år. Vad kan det bli för bil?
Och om sådär 40 minuter så vet du allt som du behöver veta. För att du också ska kunna bli en influencer i vardagen.
Det som jag ska testa idag, det är en läpppump.
Åh herregud. Varför känner jag att jag vill sätta den här på min bröstvårta?
Hallå kära lyssnare och välkomna till Dumma människor med mig Lina Thomsgård och Björn Hedensjö, författare och psykolog. Dagens ämne är informationskaskad. Vad det är som gör att du kan påverka andra att tycka att en medioker låt är det som ska bli sommarens stora hit. Varför en bok som inte nödvändigtvis är bättre än någon annan blir den mest lästa eller en film decenniets blockbuster.
Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Dumma människor sponsras av AJ-produkter.
Björn, vad är det som gör att man trivs på jobbet?
Ja, men en sån superviktig sak som du och jag brukar tjata om, det är det här med kollegor och samspelet man har med sina arbetskamrater.
Det mellanmänskliga.
Relationer på jobbet, exakt.
Man motiverar varandra, positiv förstärkning och sådana saker.
Exakt. Ja. Men det räcker ju inte med bara det.
Nej.
Man behöver också en bra fysisk miljö.
Den ska vara säker och trygg. Mm. Man kanske vill ha ordning och reda på lager och sådana saker. Att det är ergonomiskt.
Ja, en ljudmiljö som gör att det är lätt att hålla fokus och att man har kanske ordning och reda med rätt förvaring.
Och det här är sånt som AJ-produkter kan hjälpa dig med. Arbetsplatsinredningen, att se till att förbättra arbetsmiljön och ge allt ifrån råd om en bättre arbetsstol till att inreda en hel arbetsplats för hela företaget.
Ja, AJ-produkter säljer inredning för kontor, skola, lager och industri och erbjuder över 15 000 produkter och skickar från sitt lager i Halmstad.
Och allt detta för att bidra till att människor har det bra på jobbet. Och att ingen inredningslösning ska stå i vägen för det. Det är happiness at work.
Tack AJ-produkter. Dumma människor sponsras av Länsförsäkringar.
Och Länsförsäkringar är ju mer än bara ett försäkringsbolag. De jobbar ju med bank, lån, pension, försäkringar. Alltså alla, hela balletten.
Ja.
Och det här tänkte jag på i morse när följande sak inträffade. Du vet, jag och Alex har flyttat några gånger.
Mm.
Och varje gång vi har flyttat så har vi sagt, vi ska aldrig mer flytta.
Ja.
Vi har också sagt att vi ska aldrig mer renovera. Du vet, så här, inte en kökslucka ska bytas ut. Mm. Inte en färg ska målas om. Nu är det så här och det här blir toppen.
Ja.
Och det har vi liksom lyckats hålla i nya lägenheten. Tills det blev vinter. För vet du vad som hände då?
Nej, berätta.
Jag behöver ett badkar. Och vet du vad jag då är så glad över?
Nej.
att jag har buffersparat just för såna här grejer. Så att jag sätter över den lilla summan 1600 kronor varje månad på ett litet konto. Enkom för när såna här saker dyker upp. Att jag bara måste ta bort en liten duschvägg och stoppa in ett badkar. Och det tänker vi nu göra.
Ja, så att oavsett vad någon säger eller vad man säger till sig själv så är det mycket i livet som förändras. Och då finns Länsförsäkringar där för alltid.
Så kom ihåg att Länsförsäkringars bank kan hjälpa dig med lån och sparande så att du har till exempel en buffert för när saker och ting förändras. Tack så mycket, Länsförsäkringar.
En informationskaskad är när ett antal människor fattar samma beslut i sekvens, alltså en efter den andra. Mm. Och det här är ju nära besläktat till, eller hänger ihop med andra saker som vi har pratat om i podden, till exempel bandwagon-effekten.
Just.
Vill du repetera för lyssnarna?
Ja, det är när en människa står i en kö och när jag går förbi så vill jag också stå i samma kö till samma restaurang. Jag vill göra det som alla andra gör. Jag förklarar alltså varför jag vill se samma filmer som alla andra vill se, varför jag vill, ditt favoritexempel där när du var på Arlanda och såg hur en lång, lång, jättejobbig kö som du behövde ställa dig och du ställde dig i utan riktigt veta vart den ledde tills du till slut upptäckte att det var bara några turister som stod och glodde på en tavla.
Exakt. Och så hade du 200 människor bakom.
Känslan, man vill inte vara sämre.
Nej.
Finns det en kö så tänker jag stå i den.
Men det har också lite att göra med det här med brus. Sätter jag dig on the spot nu om jag ber dig definiera situationsbrus?
Det var väl att beslut vi fattar präglas av en massa saker som vi inte tänker på, präglar dem.
Ja.
Det kan vara till exempel mitt humör just idag, eller om det är fint väder eller inte.
Mm. Om man är hungrig,
om man är hungrig eller inte.
Exakt, alltså sådana situationsspecifika faktorer som helt påverkar till exempel beslutsfattande då, utan att man har koll på det. Och för att ge ett konkret exempel så kan det vara, säg att jag har åkt fast för fortkörning och sen så ska jag ställas inför en domare, det funkar väl inte så rättsväsendet. Men i det här exemplet så gör det. Och så är det en domare som är hungrig och det är en domare som är trött. Alltså det kan vara lite ont. Och så av en får jag så här fotboja, av en får jag 6 månaders fängelse och så vidare. Så att det är så att säga, all avvikelse där är brus, oönskad variation helt enkelt. Och idag kommer vi in på det här med brus i grupper.
Mm. Alltså, grus.
Ja.
Gruppbrus.
Precis, för att minns du vad man sa om, eller man, vad Kahneman och company, hur de sa att man skulle komma till rätta med sånt här brus?
Nej.
Massans visdom.
Ja, just det.
Det vill säga att om man involverar många människor i någon typ av beslut eller skattning så blir det ofta bättre. Till exempel, vi hade det här exemplet med Darwins kusin Francis Galton, som för länge sedan bad 787 bybor att uppskatta vikten hos en oxe.
Just det.
543 var vikten, den faktiska vikten. Medelvärdet av gissningarna blev 544, alltså bara 1 kilo fel.
Just det.
För att då fick folk sitta var och en och uppskatta vikten. De hamnade väldigt olika, men själva snittet blir ofta bra. Så att säga. Det är det som är massans visdom. Det är häftigt.
Ja. Är det därför vi håller på och röstar och har oss?
Ja, fast då kanske vi kommer in på det lite brusiga som jag nu ska prata om.
Mm.
För att i det fallet, om man skapar en grupp så tar den bort brus. Alltså man hamnar närmare det riktiga värdet så att säga.
Ja.
Men det förutsätter oberoende bedömningar.
Uff.
Oberoende bedömningar, det vill säga att de här byborna sitter på kammaren för sig själva och gissar också.
Men det kan väl aldrig vara oberoende, det är väl alltid någon som säger, och det är Gösta som har dragit igång en jättekul oxetävling och Gösta vill jag imponera på.
Mm.
Så jag tänker svara så här. Alltså helt oberoende är det väl aldrig, säger skeptiken Tomsgård här på andra sidan bordet.
Nej, ofta finns det ju liksom någon
känsla av
någonting som stör lite grann.
En avsändare eller liksom ett uppsåt. Eller...
Men ju mindre sånt, desto bättre. Som du kommer att se när vi i det här avsnittet då.
Spännande.
Så att om man skulle istället då slänga in ett dussin bybor runt ett långbord.
Ja, där Gösta är på plats.
Där Gösta är på plats, med varsitt glas mjöd. Då säger kanske Stig... Mm. Först av alla liksom att den där, jävlar, har ni sett vilken tjock oxe?
Mm.
Den väger ju inte under 1,2 ton. Och då blir det inte längre en oberoende bedömning, utan då...
Just då färgas man.
Då färgas man.
Och, även om man tycker Stig är en idiot så ankrar han.
Ja, precis. Han ankrar.
Ankring, hörni, det är ett annat avsnitt som vi har spelat in som har att göra med till exempel förhandlingar och sånt. Om jag säger att jag ska förhandla om semesterresan i vår familj och säger, hörni, vart åker vi? Bali eller Maldiverna? Vad tycker ni? Så frågar jag familjen. Då blir det helt uteslut för dem, någon i familjen, att säga så här, jag tycker Skövde. Att man liksom har ankrat det. Man har, ja. Så. Men vi fortsätter. Stig har sagt att den där oxen väger inte under 1,2 ton. Och då plötsligt, 12 personer i rummet påverkas av det Stig just sa.
Precis, och då uppstår liksom grupprus.
Ja!
Och det finns då skojig forskning på det här temat. Mm. Här var en som jag tyckte var väldigt rolig. Amerikansk sociolog som heter Matthew Salganik. Han är forskare och sociolog vid Princeton i USA. Och det, hans mission, det var att ta reda på hur blockbusters, det vill säga såna här succéfilmer, eller megahittar i musik eller litteratur eller så, hur blir de till?
Alltså inte hur skrev författaren boken, nej, utan hur gick den från produkt till hitprodukt?
Exakt så. Mm. De skapade då en musiktjänst på nätet där man kunde lyssna på massa låtar från nya band. Jag tror att det var 48 stycken. Mm. Och det fanns 8 olika virtuella rum, så att säga. Och i vissa av dem så kunde man bara se vilka låtar som fanns. Och i andra kunde man se hur många gånger de hade laddats ner. Och sen slumpades deltagarna till de här olika rummen. Så att det fanns ingen riktig, så att säga, skillnad, eller viktig skillnad mellan de olika grupperna. Jättemånga personer som var inne och liksom stor studie då. Och så kunde man jämföra vad som hände i de här olika rummen. Och om låtarnas kvalitet ensamt avgjorde, vad borde hända då, Lina?
Samma bra låt. Jag är ju, tillhör ju team ifrågasätta objektiviteten hos begreppet kvalitet. Men om det handlade om en bra låt och att begreppet kvalitet var objektivt, så skulle ju en och samma låt toppa.
Ja.
Den som var bäst.
Ja, men precis. Mm. Du är lite skeptisk till det här då. Men jag typ tänkte så. För att, men jag har ju spelat musik jättemycket. Det var det typ enda jag gjorde fram till jag var 25. Och, sådär. Och jag har någon sån här fantasi. Jag och 750 000 andra sån här gitarrspelande medelålders män. Om att man en dag ska bara sitta ner och bara komponera något på datorn.
Ja, och det slår.
Och man bara publicerar den kanske under anonymt namn eller något sånt där.
Ja. Och vad händer på nätet? Nej, men gud, siffrorna. Det bara stiger och stiger. Folk klickar. Folk får inte nog.
Exakt.
Folk får inte nog av Björns låt.
Och så har man helt plötsligt sagt,
vem är han?
Vem är han?
Ja.
Man ser så här tidningsrubrikerna framför sig. Vem är han som har gjort den här otroliga låten? Man tänker sig att det skulle räcka.
Searching for Björnman. Dokumentären.
Exakt. Men det funkar inte så. Tyvärr. Alltså det som hände var att det såg helt olika ut i olika grupper. Till exempel fanns det en låt som hette Lockdown. Det här var nya låtar då, från nya band. Så det var ingenting som folk hade någon förståelse.
Nej, okej. Okay, som att säga, det här bandet brukar göra bra låtar. Exakt. Eller det här fick så fin review.
Precis.
Bla bla.
Det var en låt som hette Lockdown av bandet 52 Metro. Och den är inte bra, kan jag säga.
Nej.
Jag lyssnade. Den finns på YouTube.
Men är inte heller dålig.
Alltså den var lite catchy, men det var musiksmaksmässigt så långt ifrån mig man kan komma då. Det här blir en lite subjektiv åsikt. Ja, men den blev etta i en grupp. Då borde den gå bra i alla grupper, tänker man. Men den blev nummer 40 av 48 i en annan. Så att, okej, om det liksom inte är rå kvalitet i den här konsten, inom citationstecken, som avgör. Vad är det då då?
Smak.
Ja, visst.
Alltså, i en grupp så gillar man inte låtar som har så arga gitarrer. Eller
ja, men de här grupperna liksom skiljer sig inte åt egentligen. Alltså, det är stora grupper av människor där liksom, som är slumpade.
Alltså, det borde finnas det där.
Det är så att säga kontrollerat för alla andra skillnader.
Så det där liksom, oxmätareffekten borde uppstått i alla olika grupper.
Precis.
Alltså, det vill säga oxmätareffekten, den här att jättemånga gissar och då hittar vi ett medelvärde som ger oss någon form av indikation på något samlat, och att det
så
borde genomsnittligt landa ungefär samma i alla olika grupper.
Jag fattar. Lockdown borde ligga etta i alla grupper, eller kanske två eller så. Men inte nummer, den borde inte ligga 40 i en grupp och ett i en annan.
Nej.
Utan det som verkade styra var tidiga nedladdningar.
Ah, så att när jag klev in i gruppen och 14 pers slumpmässigt hade klickat på att lyssna på den, man var, oj, det här är den mest lyssnade, jag kör på den, hitten.
Ja.
Jag gör en bandwagon. Jag vill lyssna på det som andra vill lyssna på.
Ja.
Och sen bara förstärker det.
Precis. Och det som var lite fiffigt i den här studien var att man kunde både liksom streama låten, mm. som ju då var någon slags indikation på intresse. Mm. Men sen kunde man också ladda ner den till sitt eget bibliotek, mm. vilket var en indikation
här,
på att...
Det här var inte igår. Det här testet gjordes.
Nej, det var väl inte det då.
Nej.
Så att det var kanske ja, mellan 5 och 10 år sedan. Och så. Mm. Man kunde...
Spara
hem den. Och då var det att jag vill lyssna på det här igen. Jag tycker att det var bra, så att säga.
Mm.
Den första var mer en indikation på nyfikenhet eller intresse, kanske.
Ja, just det. Ja. Yusuf, även där ville folk spara hem, ladda ner den här låten. Fler
Exakt.
Gillade den, liksom.
Ja.
För att andra gillade den.
Exakt.
Det här är liksom essensen av mänsklig dumhet. Upplevelsen av att här går jag runt och tycker att en låt är bra, en film utmärkt eller en maträtt kanon, helt baserat på min egen unika, speciella lilla smak. Men i själva verket så är det helt andra saker som styr.
Precis. Så att det de kunde konstatera var att den här slumpmässiga variationen som är vad typ den första personen laddar ner, vad den har för smak. Den här lockdown, det var någon sån här skatepunk, liksom, typ min värsta...
Det, vet vad, det hörde man nästan på 52 Metro.
Ja, alltså min värsta genre.
Det är en av mina bästa.
Är det?
Ja.
Okay. Alltså du kommer in någon som gillar det?
Mm, ja.
Du?
Ja.
Ja, exakt.
Jag klickar på 52 Metro för att det här låter lite Green Day.
Ja, det lät väldigt mycket Green Day.
Och sen kommer du in och bara, Lina lyssnar på den här. Jag vill inte halka på efterkälken. Jag vill också lyssna på den.
Ja.
Och sen kommer sjunde personen in och bara, jävla vad den här var populär.
Visst. Och då blir man ju kanske, jag vet inte, alltså kanske blir man deppad, kanske blir man inte det. Men jag kan känna att man vill ju ändå att kvalitet ska betyda något. Alltså man vill att det ska finnas någonting i ett konstverk som gör att det... liksom slår och blir en global hit.
Mm.
Och det verkar finnas någon sån kvalitetsfaktor ändå, en sån dimension. Man gjorde det här luriga, man hade en kontrollgrupp där man inte fick se hur låtarna hade laddats ner. Och den gruppen skapade då någon slags, alltså deras resultat fick bli någon slags...
Just det, för då hade de inte den där effekten som det är, kaskaden som vi pratade om.
Så att de fick definiera kvalitet då. Alltså att vilka låtar som var bra och inte.
Eller alltså vilka låtar folk tycker är bra och inte. Förlåt att jag tjatar om det där, men,
visst.
Kvalitet är liksom inte ett i sig evigt värde, utan något som sitter in the eye of the beholder.
Nej.
Har att göra med alla de här människornas smak. Så att när vi pratar om kvalitet nu så säger vi att det som föredras av flest.
Ja. Precis.
Vill du veta varför jag är arg på begreppet kvalitet?
Ja, visst.
Det är för att det har använts i jämställdhetsarbete, eller så här, i jämställdhetsmotarbete i evigheters evighet, när man har försökt förklara varför man inte har satt upp en enda pjäs av en kvinna, ett enda konstverk av en kvinna och så vidare. Att här ser vi till kvalitet, inte kön.
Nej.
För att behöver vi hålla på att kvotera en kvinnor hit och dit, och vad skulle det bli för skitfilmer då, eller för skitkonstverk etc. Och så har också idén om vad som är kvalitet, liksom, det har blivit så... Liksom, traditionellt väldigt manligt kodat begrepp. Alltså så här, en riktigt bra rocklåt kräver en bredbent man och en rivig stämma, och det funkar inte att någon liten bjäfsig hoppetossa står och sjunger. Alltså, massa sådana idéer som är knutna till ordet kvalitet. Så det är min, jag är liksom lite allergisk mot det ordet.
Jag fattar.
Men det är om kvalitet.
Andra hade inte influerat besluten i den här kontrollgruppen, så att det var liksom en ren inom citationstecken lista, i alla fall över mest populära låtarna. Och sen så gjorde man så då i de här andra grupperna att man manipulerade de här nedladdningslistorna.
Ja, så man tog en låt lite vilken som helst.
Man vände på dem.
Ah.
Så att de minst populära framstod som mest populära.
Ah.
Den här förändringen påverkade popularitet mycket. Alltså det rörde om det, liksom avsett då. Men inte helt och hållet.
Mm.
Så att de allra sämsta låtarna nådde aldrig toppen.
Nej.
Och de allra bästa låtarna hamnade aldrig längst ner.
Nej.
Men annars så blev det...
Ja, de var villiga att tycka om lite vad som helst för att någon annan hade gjort det.
Precis. Så lyssningen på många lågkvalitetslåtar då, så att säga, ökade.
Mm.
Men inte nedladdningarna så mycket.
Mm.
Så att förändringen påverkade populariteten, men kvalitet var en faktor som ändå satte vissa gränser. Och återigen, då braskar vi liksom för det här kvalitetsbegreppet. Sådär.
Fråga. Behövde man lyssna på alla låtar? För det jag tror spelar in här, förlåt att jag dissekerar, men det här är liksom...
Jag vet faktiskt inte. Nej, jag tror att folk kunde nog browsa runt.
Ja, liksom. För att det som händer här, och nu blir det här symbol för mycket av det som jag har liksom ägnat en stor del av mitt liv åt. Mycket av det handlar ju om att ge en låt en chans.
Mm.
Hade det varit så att alla måste lyssna på alla låtar och sen tycka till, då tror jag att jag hade fått ett utfall. Men när det är så här, gå in och lyssna på låtar, och jag bara, den här har folk lyssnat på jättemycket mer. Jag ger den en chans. Uff, den var bra.
Mm.
Att faktiskt ens få den där chansen, och nu är jag plötsligt en kvinnlig konstnär som vill ställa ut på en konsthall, eller en pjäsförfattare som vill få min pjäs uppsatt och får inte chansen för att jag inte fått chansen tidigare, eller för att jag inte rimmar med hur andra som brukar få chansen ser ut eller skriver eller så vidare.
Mm.
Jag tänker att det också spelar in att så här, det här, för att någon ska kunna tycka att din låt är bra, så måste de ju först och främst ha lyssnat.
Mm.
Och att ens lyssna, att få incitamentet att lyssna, mm, är något som jag tänker att den här kaskaden styr. Så att en första review som säger att den här låten är kanon, mm, kanske inte säger till mig, du ska tycka att låten är kanon. Den kanske bara säger, ge den här låten en chans.
Mm. Precis.
Och så upptäcker du.
Jo, nej, men det ligger mycket i det. Men samtidigt var det ju så då att alltså den här lyssningen på lågkvalitetslåtar, inom citationstecken, ökade.
Ja.
Men inte nedladdningarna.
Nej.
När man manipulerade listan.
Mm, mm, mm.
Så att det var ju då så att man ofta gav en chans, men inte två chanser. Så att säga.
Mm, mm, mm. Fair point.
Men det var också så att de sämsta låtarna nådde aldrig den absoluta toppen, och de bästa låtarna nådde aldrig den absoluta botten.
Helt manipulerbara är vi inte.
Helt manipulerbara är vi inte. Men vet du vad som hände då med den här manipulerade listan? Det här tyckte jag var så intressant. Man krympte så att säga hela marknaden. Alltså folk laddade ner 25% mindre.
Ah.
Alltså en kraftig...
Genom att påstå att dålig låt är det bästa vi har, så blev folk mindre intresserade av låtar.
Ja, exakt. Precis.
Ah.
Alltså falsk marknadsföring kan göra att man tappar förtroende för hela systemet, så kan man säga.
Ja. Ah.
Och jag tänkte på, du vet, ibland kan man ju se att en Oscar delas ut av något som främst verkar vara någon så här, liksom personalpolitik i Hollywood, eller att någon är kompis med någon annan. Alltså man bara, men vänta nu, den här rolltolkningen var väl visserligen bra, men var det den bästa i världen 2011? Jag tänker på den här mormon i Titanic. Hon vann väl bästa biroll?
Jo. Hur bra kan hon vara? Nej. Sitta där med något litet örhänge. Och
ja,
liksom,
men exakt. Ja. Alltså, jag menar, hon är säkert en kanonskådis som säkert har gjort liksom helt otroliga grejer under sin karriär. Men det
Lifetime achievement osar gör det.
Det osade lifetime achievement, ja. Exakt. Alltså, jag minns att jag tänkte då att man behöver liksom inte bry sig om de här Oscarsstatyetterna. Alltså, man liksom tappar lite förtroendet för hela systemet.
Just det.
Poäng där. Och för liksom Hollywood på något vis.
Just det.
Och apropå det då, så läste jag en intervju med den här Ganek-forskaren.
Nej, jag trodde du läste en intervju med den här gamla hon som spelade mormor.
Som han berättade om när han hade dragit de här forskningsresultaten för en väldigt etablerad och duktig manusförfattare som heter William Goldman. Det är ingen jag har koll på. Sådär. Men han hade bland annat skrivit en Stepford Wives och så.
Mm.
Och vet du vad han svarade? Han fick höra med resultaten. Han bara, jag vet redan det där. Det där är inte nytt för mig. Att jag inte kan förutse vad som kommer att funka. Mm. Däremot sa han så här. Jag vet vad som kommer att floppa.
Mm.
Jag vet vad som håller så låg kvalitet och är så dåligt så att det aldrig kan bli något.
Spelar ingen roll hur mycket annonser vi köper och hur mycket det kommer inte slå.
Precis. Men jag vet inte vad som kommer att gå bra. Av det som jag känner håller bra kvalitet, så vet inte jag vad som kommer att flyga. Jag har lärt mig det under min karriär.
Mm.
Och det här överensstämde då med de här forskningsresultaten, att det var lättare att förutsäga så att säga, vad som skulle floppa än vad som skulle gå bra, även om slumpen var en stark faktor.
Just det, och han skulle då eventuellt, han kan också då förutsäga vad som inte kommer floppa. Det kommer inte bli en super flopp. Det kommer inte vara den här ytterligheten av dålighet.
Ja.
Men vad som blir toppen, det kan jag inte.
Att det var överhuvudtaget då mycket lättare att bedöma i den usla änden.
You've got it all wrong. You don't need to follow me. You don't need to follow anybody. You've got to think for yourself. You're all individuals.
Yes, we're all individuals.
All gör ni likadant.
Fuck bitch.
All gör ni likadant.
Simple man.
All gör ni likadant.
Fuck yeah.
All gör ni likadant.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Dumma människor sponsras av Claritin.
Ja, för nu är det ju vår och vårkänslor spirar.
Mm.
Även jag har liksom varit ihop med min kille i snart ett decennium och blir vårkänsla.
Lite vårrusig.
Ja, jag vill ut och hålla hand och springa över en sommaräng.
Ja.
Då kan man tänka att det är synd om dem som inte kan det.
Det är rätt många, ja.
Det är det.
Ja.
Och det märker man alltid på just våren. För det är då de kommer in på kontoret och när alla andra är så uppspelta för att gatorna är sopade och solen gnistrar, så är det liksom bara rinnande ögon, rinnande näsa, det
min
kliar.
Pappa till exempel, pollenallergiker som älskar att påta i trädgården då. Och det vill man ju att han ska kunna göra.
Och det är där vårt budskap från Claritin kommer in i bilden. För det, Claritin ger vårkänslorna en chans för allergiker. Det är antihistamin vid tillfälliga allergiska besvär, till exempel pollen, pälsdjur eller dammallergi, som ger snabb effekt inom 1-3 timmar.
Och besvären lindras i hela 24 timmar.
Claritin, en tablett och sirap, loratadin, är receptfria läkemedel vid tillfälliga allergiska besvär hos vuxna och barn över 6 år och kroppsvikt över 30 kilo om du tar tablett. Du ska inte ta Claritin om du är gravid eller ammar.
Läs bipacksedeln noga innan du tar Claritin, särskilt om du har en leversjukdom eller ska genomgå hudtester för allergi.
Och kontakta läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 7 dagar. Och kontakta alltid läkare vid användning längre än 3 månader. Och mer om det här kan du läsa på bayer.se.
Tusen tack, Claritin. De här människor sponsras av Arlanda Express.
Och du och jag, Björn, var ju på en jobbresa.
Upp till Kiruna.
Där var det ljuvligt.
Verkligen.
Och när vi sen landade för att komma hem så hade jag ju planerat på ett Lina Thomsgårds sätt. Skulle hämta barnen goda 45 minuter efter landning. Jag fick oerhört bråttom och istället för att springa ut och ställa mig i den långa taxikön så vrålade jag till det. Det här var faktiskt, det blev en rolig scen.
Ja.
När jag såg hur det stod så här, Arlanda Express 2 minuter. Och jag bara, Björn, jag måste ta den.
Mm.
Och du bara, men ska vi inte ta taxi? Nej, historia slår igen. Jag springer ner och hinner. På 18 minuter in i stan, springa in, ta en tunnelbana, han hämta mina barn.
Fantastiskt, ja.
Och det var faktiskt otroligt.
Ja, Arlanda Express är ju det snabbaste och smidigaste sättet att ta sig till och från Arlanda. Tar alltså bara 18 minuter och det är väldigt hög punktlighet också, så att de går i tid alltid.
Jag har heller aldrig varit med om en svalare tågcentral. Jag vet inte om den ligger så långt ner, men när man har sprungit snabbt för att hinna med det här tåget, för att man har, man har sekunder som man inte kan avvara, då är det en väldigt sval liten plats på att stå och mellanlanda. Och sen hoppar man på. Och då hade man inte hunnit köpa sin biljett, för att det hade inte jag hunnit tänka på.
Mm.
Då var det bara klickety-klickety in på nätet. Köp, köp. Hur enkelt som helst.
Så praktiskt. Mm. Och det här tåget går från tidig morgon 04.20 till sent på natten då, 00.35. Och i högtrafik går Arlanda Express upp till var 10:e minut. Så hoppa på tåget. Det finns gott om anledningar att ta Arlanda Express.
Tack så mycket, Arlanda Express.
Sen så det var en forskare som var med i den här studien. Han menade att det fanns ett antal saker då som är väldigt viktiga att ta med sig om man ska, så att säga, vill få till en världshit eller en blockbuster.
Ja, kul, det skulle jag vilja få till.
Mm. Hans målgrupp var lite så här filmbolag och sådana saker. Mm. Så att kanske lite svårt att tillämpa på sitt eget liv om man vill skapa den här.
Nej, jag kanske vill skriva en bok, Björn.
Ja, precis. Men jag kan väl dra lite av det han sa, då får vi se om du kan använda det här. Mm. Jag tror kanske inte det. Increase the number of bets and decrease their size. Alltså
jättemånga bud, inte lika stort.
Fler, liksom ut med fler produkter. Aha. Med mindre budget. Istället för att göra en enda jättebudgetfilm.
Jaha, jag är filmstudion, filmmakare. Ja.
Istället för att lägga liksom en miljard dollar på Titanic.
Ja.
Då är det bättre att göra 10 filmer med 100 miljoner i budget.
Mm-hmm. Gud, det kändes kontraintuitivt.
Ja, det är liksom en smartare approach eftersom det är så himla svårt att förutsäga framgång.
Ja.
Det finns så stark slumpfaktor där. En annan grej var att man ska ha liksom väldigt flexibla marknadsföringsbudgetar då, så att man kan...
Ja, nu börjar det flyga lite där. Då jävlar tar vi alla pengar från alla filmerna till den.
Precis. Ah. Den där independent-filmen går ju helt otippat svinbra. Slänger vi över pengar från Titanic-marknadsföringsbudgeten till den. Dåligt exempel med Titanic eftersom det var en sån monumental succé, eller liksom den största filmsuccéen i världshistorien.
Verkligen,
kanske.
Björn.
Dåligt exempel, men ni fattar. Och sen så det här med... De var tidigt på det här med liksom influencers då, som ju är så stort... Det är liksom ett yrke nu, men det var väl inte riktigt det då, tror jag, när den här studien kom. Att man ska liksom exploit naturally emerging social influence. Alltså att om det är vissa personer, en liten subgrupp som har börjat uttrycka sig liksom uppskattande om den här filmen, boken, låten eller så. Då ska man se till att alla andra uppmärksammar det. Hörrni, har ni sett vad den här lilla klicken, vad de säger om den här... Så att liksom se till att andra upptäcker det.
Just det, för de blir det härliga omdömet som på, de blir Gösta.
Just det, Så att det här var några av de tipsen då som han hade.
Jag tyckte det var jättespännande och intressant. Jag har ju en historia i skivbolagsbranschen där det gavs ut en helvetes massa låtar, singlar, artister, när man verkligen, man bara, fast det här är medel. Det här är inte det nästa bäst. Kan vi inte istället bara ge ut det som är 10 av 10? Som vi verkligen, verkligen, verkligen... Varför ge ut något som vi inte riktigt vet om vi tror på? Idiotiskt. Men det är inte dugg idiotiskt om man lyssnar på den här forskningen.
Precis.
Det är så man ska göra.
Japp.
Ut med det mediokra så vi ser om något flyger. Men då kommer mitt finger. Det här, tänker jag, bara gäller områden där den här väldigt diffusa kvalitetsmarkören smak styr.
Mm.
Bästa dammsugaren. Vi har jättemånga medelbra dammsugare, så får vi se vilken som är bäst.
Ja.
Så kan det ju inte funka.
Nej.
Utan alltså, när det är...
Där har man ju andra liksom objektiva mått och sugkraft eller vad det kan handla om.
Så det här bara
sladdlängd.
Sugkraft och sladdlängd. Men i det här fallet så är det ändå en så här, vi pratar om områden där det är fluffiga värden, smak och tycke. Och där är vi då, gissar jag, extra påverkbara. För en 7 meter lång sladd är en 7 meter lång sladd.
Ja.
Medan ett jävligt bra riff, du kan lura mig att tycka att någonting är det.
Ja, precis. Och jag menar, ibland kan man ju känna att så här, varför gillar ni den här låten?
Mm.
Fattar du vad jag menar?
Ja,
alltså,
verkligen.
Ibland finns ju en otrolig liksom, hook sådär, så att det är lätt att förstå varför den där ABBA-låten blev en sån global succé. Men ibland så går det inte riktigt att fatta vad som är hooken, så att säga. Och då tänker jag mig att, och då finns det säkert massa sånt här som är där och skvalpar och stör på något sätt. Alltså det kanske finns ett parallellt universum där den här, vad heter de, Ylvis, de här What Does the Fox Say?
Jag vet inte alls vad du pratar om, Björn.
Gud, men har jag missat den?
Jaha.
Den handlar om hur en räv låter. Det var tematiken, så att säga.
Det var kanske ingenting som ett skivbolag såg komma, så att säga.
Nej, verkligen, verkligen. Och jag tänker mig att det finns ett parallellt universum där den här inte blev en hit.
Mer exempel från skivbolagsvärlden. Det här med sommarhits.
Ja.
Alltså, hej Monica, hej på dig Monica. Och, alla sådana låtar som bara liksom slår något så in i bomben, specifikt en sommar. Där var det ju verkligen att man satt så här och bara, okej. Okay, man kör ut vilken skit som helst. Men det är inte så att Hej Monica var en skit. Den tyckte jag var kanon.
Mm.
Allt ska ut. Och sen är det bara liksom, den låten som rätt person i P3 presenterar på precis rätt sätt när de säger en grej som gör att någon någonstans, något, och så bara okej, det är den, och den kommer att bli enorm och alla de andra kommer att bli absolut ingenting. Ja. Alltså ett jätteglapp liksom mellan...
Varje sommar brukar vara en ganska så här medioker eller generisk latinolåt.
Despacito.
Exakt. Precis. Det är ju inget speciellt med den. Det finns ju så här 75 000 sådana.
Nej, 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 baila, baila.
Ah, en per sommar. Ah. Och det känns som att man, den är bara framdragen i en sån här tombola. Ah. Liksom.
Så och det är den säkert. 900 låtar och sen så just tombola-plocket var det du vill komma till i så här, med den här kaskadgrejen.
Ah.
Någon som i tidigt skede säger, vad bra.
Du ska få ett annat exempel på hur liksom starkt det där kan vara.
Mm.
Det var en israelisk studie då, där man hade ett liksom Facebook-liknande upplägg, fast det var inte Facebook, utan man hade en, någon slags webbsajt med berättelser på, korta berättelser som folk fick läsa.
Mm.
Och sen så fanns det, kunde man kommentera, och precis som på Facebook kunde man sätta en tumme upp på kommentarerna. Och sen så gjorde forskarna så då att de ibland autogenererade en tumme.
Någon fick låtsas 245 likes.
Nej, alltså bara ett snabbt.
En,
så, här, så fort den här kommentaren publiceras, in med en tumme.
Mm.
Spelar ingen roll vad det är för story, spelar ingen roll vad det är för kommentar, in med en tumme bara.
Mm.
Slumptumme.
Mm.
Vad tror du att den här fick för effekt?
Ja, men då tummas det på.
Ja. Efter att ha sett
tumme föder tumme.
Tumme föder tumme, något så in i, alltså oaktat innehåll.
Mm.
Så efter att ha sett ett första positivt omdöme så ökade chansen att nästa skulle ge ett positivt omdöme med 32%. Och här fanns också en långtidseffekt som var så här, att 5 månader senare när man följde upp då, så var den konstgjorda ökningen av popularitet i medel 25% upp liksom.
Oj.
Ja, så att, vad lär man sig av det här då?
Att 25% av det positiva omdömet du får för någonting kan vara konstruerat av en första låtsas-like.
Precis, så att vill du boosta någon, vill du boosta en kompis, in och liksom lajka... På en sekund.
Ja, men det är så här, första likenskräcken har man ju.
Ja, precis.
Och det vet du vad, det är ofta, om det är något, bildtext eller så, som är lite on the edge, alltså en viss sprängkraft, det är inte bara så här fint väder, utan det har liksom, då är man ju så här, vänta, jag väntar med första liken, för att jag vågar inte riktigt gå så här, ska jag verkligen kvalitetsmarkera det här skämtet som dansar på kanten?
Ja, just det.
Så väntar man lite och så bara... En gör det och det är rätt person och då bara kastar man sig in.
Alltså, det händer
bara,
att man,
jag likar det här ju. Så pass mycket. Mm. Så länge har jag gillat den här.
Det händer ju att man gör så, och när man gör det så det är ju inte i de ögonblicken man respekterar sig själv som
Nej,
andra mest.
Absolut. Nej, absolut inte. Men jag respekterar inte andra heller, eftersom jag har så här, tweets vars skämt har fått verkligen vingar.
Ah.
Man bara, fast det där var alltså topp 314 av mina Twitter-skämt. Vad var ni när jag hade ett riktigt, riktigt bra sånt?
Jag minns en särskild Facebook-status som du skrev.
Jaså?
Som var så här, hoppla, då har man tagit körkort, typ.
Skäms, skjut mig.
Nej, vadå? Det är väl inget fel på det?
Nej, jo, alltså...
Du berättar om något som hade hänt i ditt
liv.
Ingen
verkligen, ja men tråkigt.
Ja, du skrev, du var naturligtvis roligare än så.
Ja.
Men det var liksom inte så mycket mer än bara den enkla informationen. Som ju var liksom, alltså det blev ju en sån liksom galaktisk likefest av det
där. Ja,
ja. Och jag minns att den där liksom poppade upp i min feed. I, så här, jag tänkte så här, jag kommer ändå från Luleå, man tar körkort när man är 18, det är, liksom inget, det är ingen stor grej. Så att jag känner så här, kul för Lina, men jag behöver liksom
33
inte...
33 år gammal, så det är inte ens som att jag var 70, utan det är liksom vanlig gammal ålder för körkortslagande.
Jag likar gärna hennes grejer, men just den här behöver jag liksom inte.
Nej.
Men sen så, eftersom den blev så liksom otroligt likad, den liksom toppade feeden i liksom veckor. Så här, nu har 1300 personer satt en tumme på. Så till slut så gjorde jag också det. Ja. Det här är någonting man ska gilla. Ja. Liksom.
Den tummen hade jag behövt på den här tweeten som jag skrev häromdagen. Varför heter det bebis och inte mood swing manager?
Ja, den fick du en like på.
Ja, men,
det tyckte jag var
typ
kul.
Typ 8. Men den... Alltså, skulle du ha de här två kvalitetsmässigt, de här två textraderna bredvid varandra.
Ja.
Du är inte hopplig att tog körkort som liksom ska få tummen.
Nej.
Det är mood swing manager.
Men tänk om Barack Obama hade gått in och satt en like på den.
På min mood swing.
Efter 10 sekunder.
Ja. Nej, men alltså,
då hade vi sett en kaskad. Så att,
men är det vi kommer till i det här avsnittet, Björn? Att vi är alla Baracks med en potentiell tumme?
Ja, så är det. Precis.
All my other friends who saw my Paris pics, they clicked like. You were the only one who didn't click like.
Oh, I guess I just didn't get around to actually clicking like on them. I promise you, the second you guys leave, I am gonna go upstairs online and I'm gonna click like on every single one of them.
Honestly, honey, it makes no difference to me.
Nu hämtar jag ett exempel från Kahneman då, hur det här kan funka liksom väldigt vardagligt.
Ja.
Säg att du har en grupp om 8 personer som ska bestämma sig för kandidat A, B eller C. Ett möte på jobbet, rekryteringssituation. Och Jonte, som sitter här runt bordet, en av 8, han pratar först och föreslår kandidat A. Liselott, som är 2, att säga vad hon tycker, hon har inte någon särskilt stark uppfattning, men hon litar på Jonte.
Just det.
Så hon säger också A. Hanna, som är 3, hon föredrar egentligen kandidat C. Men hon tänker så här. De 2 som redan har sagt kandidat A, eller föreslagit kandidat A, de måste ha gjort det av en anledning.
Just det.
Så att hon ändrar sig.
100% hittills har tyckt A. Så vem är jag att gå emot det?
Och det här, det är liksom typiskt för hur det ofta ser ut i såna här situationer. Och vad tar man med sig från det? Jo, det kan vara en otrolig faktor att uttala sig först på möte.
Just det.
Att vara den som först tar till orda. Man har liksom chansen att sätta ramen för beslut. Och det, här, det finns jättemycket forskning på det här. Alltså det är grupper som på ytan ser likadana ut, har samma förutsättningar, samma beslutsunderlag. Inga liksom avgörande skillnader, kommer fram till helt olika slutsatser, ofta då beroende på den här kaskaden, vem som pratar först.
Jävlar, där hade man, om man var den företagsledaren som skulle be de här 8 personerna att välja vilken kandidat vi ska rekrytera, det isar i mig när jag tänker att så här kan det gå till, och den perfekta kandidaten C föll bort redan enkom för att jag inte tog till orda först.
Ja, precis.
Att man då okej, vi skriver ner våra favoriter och så kommer vi med våra lappar. Det har jag ibland tvingats göra och tycker, varför ska jag först sitta 2 minuter i min post-it-lapp och skriva olika saker? Sen ska jag ta med den när vi sitter runt bordet och så ska jag läsa ifrån den. Gud vad löjligt, vad är frågan om jag vill en vuxen människa? Så bara, nej, du är tydligen inte en vuxen människa. För att först när du har, om jag till exempel har skrivit kandidat C för hen har sånt lysande CV, då är det ju ganska mycket svårare för mig att säga, jag tycker som Jonte A. För i min hand har jag ju C-lappen. Ett litet tips på hur man skulle kunna
verkligen göra. Det är då man får till massans visdom.
Ja.
Det är då man får till den här korrekta snittet så att säga på oxens vikt, för att gå tillbaka till den.
Negativt fungerar likadant. Säg att jag har skrivit en bok och den kommer ut idag. Och det första som händer är att DN skriver att det här var en riktig klyschfest.
Ja.
Tomskords roman om sädesärlor.
Ja.
Den håller verkligen inte måttet. Då kommer inte andra recensenter kunna hålla sig.
Precis.
Då kommer ingen annan säga, fast jag tycker kanon. Det här har jag varit inne på. Om den som tycker först tycker någonting dåligt, varför tar det extra mycket emot för mig att tycka att det är bra då? Om den som tycker först tycker att något är bra, läx trion, Johanna Hedman, den här Hedström Hedman, Johannas bok, trion, där bokförlaget gick ut och sa att den här är så älskad, världen. Det är köpkrig.
Ja.
Oj, vad hyllad den har blivit redan. Och sen blev det ett 7 helvetes långt jävla kulturdebatt om huruvida det var bra eller dåligt av dem att göra så här, och att den här boken absolut inte levde upp till
jag
den
blev
där
så,
hypen.
Jag måste bara säga
hypen kanske dess fanns.
Att jag blev så sugen att läsa den här boken på grund av den här
debatten. Ja, vad kul.
Så att, precis. Jag känner att jag unnar henne all framgång. Och
vill, jag med. Köpte boken direkt. Nej, fick boken direkt av Alex i present. Men föreställ dig, låt vi iklära oss kritikerhatten. Alla vi är litteraturkritiker. Vi är inte de här stora som ger oss in i debatten, men vi har en liten bokblogg. Och sen säger någon att den här boken är jättebra. Då skulle jag, det skulle inte ta emot för mig att säga så, nej, fast jag tycker faktiskt inte det.
Nej.
För då känner jag mig lite fräsch, lite smartare. Och
du
lite,
skulle göra det liksom tvångsmässigt?
Nej, inte tvångsmässigt, men jag skulle inte hata att vara den med lite finare smak.
Just det.
Men varför har jag en fulare smak om det är på det omvända sättet.
Precis, vet du vad jag tänker mig att det har att göra med?
Nej.
Jo, jag tänker mig att det har att göra med att det enda de här litteraturkritikerna har är liksom kulturellt kapital. Hänger du med?
Alltså,
de har inte jättemycket pengar på banken.
Nej.
Så att säga. Eller våldskapital eller andra typer av kapital. De har ett
kul med litteraturkritiken som är så jävla mucklig och hotfull.
Det tycker jag, va? Det är en rolig. Ja. Det skulle vara en rolig romanfigur.
Ja, den här boken är kanon.
Ja, precis.
Ta emot mig om du vågar. Victor Malm.
Baseballträ med spikar i handen. Liksom. Ja, exakt. Nej, de har sitt kulturella kapital. Mm. Och så att säga, de riskerar ju det på ett sätt. Då, alltså, så att säga, den här liksom, rynkade näsans livshållning är ju deras utgångspunkt. Och om man är liksom, en glad entusiast, då riskerar man att man sticker ut för mycket så att säga, och riskerar att tappa i kulturellt kapital. Så att jag tror att det är en förlustaversion helt enkelt. Man är rädd att förlora det man har.
Ja, och då är det säkra för det osäkra. Det är säkra för det osäkra. Och det tycker jag är dumt. Jag har aldrig varit negativ nästan någon gång i hela mitt liv, vilket gör mig till den korkade entusiasten.
Jag var ju på bokmässan här en veckan och jag var tvungen att debriefa efteråt. För att där träffar man ju många sådana kritiker då, och de är ju fantastiska och smarta och så på alla sätt och vis, men de känns ju inte speciellt liksom livsbejakande. Alltså det är ju bara går runt och liksom verkligen med så här, man går in med en rynkad näsa i varje given situation i livet på något sätt och så. Har att göra med det här att man måste bevara sitt kulturella kapital, tror jag, som är det enda kapitalet.
Men det är ju inte bara kritiker, alltså till vardags. Fyra personer säger den här maten var ingen god. Om man är den och säger, jag tycker jättegott, då är man ju dumbommen.
Jo, om man är en person som bryr sig om den typen av, så att säga, om man jag har liksom foodie-kapital, är du med? För att jag har inte det till exempel, och därför kan jag glatt säga att den där pulvermosen var kanon.
Men kan det inte vara så här? Jag är så himla, himla finsmakare, så att ni pöbelätare som minsann helt utan finlir, ni tycker att det här var äckligt, ni har inte fattat höjden av godhet på den här maträtten. Förstår du? Varför är det aldrig så att den som kan mest tycker att något är bra när alla andra tycker dåligt? Varför är det alltid det finaste och mest kunniga att kritisera det andra gillar?
Därför att man då signalerar på något vis att man signalerar att jag har lätt att vara kritisk, för att jag har det här liksom kulturella kapitalet eller det foodie-kapitalet. Jag kan liksom se saker ni inte kan se och så vidare.
Men då borde det vara, jag kan se att det här är gott när ni andra inte fattar det. Ungefär lika ofta som det att jag kan se att det här är.
Jo, men så kan det väl också vara, tänker jag, på de här liksom superdyra restaurangerna.
Där just det, dildimma med gammal påfågelöga. Man bara, blä!
Just det, säger
alla.
Och man
bara, nej! Krisp!
Exakt.
In many ways the work of a critic is easy. We risk very little, yet enjoy a position over those who offer up their work and themselves to our judgment. We thrive on negative criticism, which is fun to write and to read.
Någon annan studie här, Michael Macy på Cornell, som kikade på hur det här kunde påverka politiska sammanhang. Han undersökte då i såna här onlineforum, republikanska och demokratiska i USA, det vill säga höger- och vänsterforum helt enkelt. Om det var så att en tidigt anammad åsikt i ett forum snabbt fick spridning och hur det liksom påverkade då i den andra schatteringen, den andra liksom politiska gruppen. Och då kunde man se att även där fanns en stor liksom slumpfaktor. Att om det var så att ett par individer tidigt liksom högg tag i någon fråga och sa att vi tycker så här, då spred det sig i gruppen, och i motståndarteamet så blev det då lätt så att man intog någon slags motsatt hållning. Men det verkade nästan liksom slumpmässigt ibland. Och det här fick mig att tänka på en aktuell händelse, som var det här med coviden. Och hur liksom den, vad ska man säga, progressiva politiska hållningen i till exempel Sverige och USA var motsatt.
Just det, alltså, det är jätteintressant.
Eller hur?
Att här är vi framkant, så vi tycker att det inte ska vara så mycket restriktioner.
Ja, och
de bara, vi är framkant, så vi drar i bromsen riktigt tidigt.
Ja, så att helt plötsligt då så liksom progressiva på varsin sida av Atlanten hamnade i helt olika politiska läger på ett lite förvirrande sätt. Och känner jag, det hade lika gärna kunnat bli precis tvärtom.
Ja, visst.
Beroende på tidiga, lite slumpmässiga händelser, som säger vad. Och det tänker jag är nog ett väldigt bra exempel på den här liksom informationskaskaden då.
Just det. Men då betyder det, om jag ska försöka snabbt sammanfatta det här, så blir du en influerare för dummies. Ja. Du vill påverka.
Så blir du influencer i din egen vardag kanske.
Mm, med de här 12 personerna runt bordet, eller du kan göra din brollas risiga låt till en hitlåt och så vidare. Vad har vi då? Jo, vi ska snabba med en första like, för andra kommer att vilja likea det.
Ja, men precis. Snabba med en tidig like. Man ska vara gärna prata först på mötet.
Just det.
Var personen som liksom ramar in en frågeställning, ett problem, ett beslut. Det har en enorm effekt. Och sen så är det ju saker som, det finns ju annat som spelar in, och det är sånt som jag tagit upp i andra avsnitt, till exempel övertygelse och karisma. Mm. Hur övertygad man verkar om att kandidat A är nummer ett.
Just det, och även det här med ankring liksom.
Japp,
så precis. Här värdefull är den här kandidat A.
Yes, det finns ju liksom andra faktorer som spelar in. Det kan vara att man inte vill framstå som en liksom nejsägare eller besvärlig eller motvalls. Det kan vara ett skäl till att man inte opponerar sig sådär. Man kanske inte vill ta den sociala risken att stötta en förlorare. Man kanske inte vill ta ansvar för att föra fram en annan kandidat som man, alltså då blir man lite ansvarig för den personens resultat sen och så. Alltså det finns mycket som spelar in i mixen här, men huvudbudskapet idag är att så här, var tidig och var tydlig med din åsikt, hållning, like, förslag eller så. Så har du chansen att sätta igång en kaskad.
Och huvudbudskapet till alla oss andra som faktiskt skapar kaskaden genom att haka på är: reflektera lite sekund. Varför tycker du om just det här? Vad beror det på? Är det din egen förträffliga smak? Eller är det så att den där första liken påverkade dig lite mer än vad du tror? Tusen tack för idag! Säger jag, Lina Thomsgård, och författare och psykolog Björn Hedensjö. Vi har spelat in detta avsnitt hos Beppo. Det är klippt av Peter Malmqvist och producerat av ljuvliga Klara Wallin. Och avsnittet som vi tipsade om i det här avsnittet, för alla er som vill veta mer, är avsnittet om bandwagon-effekten, avsnitt nummer
11.
Det är avsnittet om ankring som är nummer 8. Tusen tack, hej då!
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.